En man som tidigare varit soldat i den ökända ryska Wagner-gruppen har tagit sig över gränsen till Finland.
Svenska myndigheterna utreder fallet med den avhoppade Wagner-soldaten som YLE rapporterade om förra veckan har ansökt om asyl i Finland.
Ja, i början av juli blev i alla fall jag väldigt överraskad när jag öppnade Svenska Yles webbsida och läste nyheten om en rysk legosoldat som har hoppat av den så kallade Wagner-styrkan och promenerat över gränsen till Finland. Min första tanke, är inte gränsen mellan Finland och Ryssland stängd? Sen, Wagner-gruppen, vad gör de egentligen? Och sen, vad ska hända med den här Wagner-soldaten nu? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska YLE med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska jag tala om det här tillsammans med min kollega Susanna Sjöstedt. Vi backar bandet till den 17 juni i år. Gränsbevakningsväsendet får ett larm om att en av deras sensorer vid den ryska gränsen reagerar på att någon har rört sig i gränsområdet. Gränsbevakningen skickar ut en patrull till Välivaara i Kides i norra Karelen där larmet kommer ifrån. Just på det stället går gränsen genom skogen och det finns inget stängsel som hindrar någon från att gå över gränsen. Enligt uppgifter heter den här personen som har gått över gränsen Yevgeni och han är soldat. YLEs journalister har identifierat mannen på flera bilder och videon från östra Ukraina och videon där han berättar om sina erfarenheter från Rysslands krig i Ukraina. På sina egna sociala medier har Yevgeni dessutom berättat öppet om sin karriär inom den ryska legostyrkan Wagner-gruppen och kritiserar Rysslands försvarsmakt för hur de behandlar sina soldater. Nu har den här mannen alltså hoppat av Wagner-gruppen och armén, vandrat över gränsen till Finland och sökt asyl här hos oss. Susanna Sjöstedt, tidigare utrikesredaktör med Rysslands expertis, tidigare utrikeschef på Svenska YLE och nu främst min kollega här på Nyhetspodden. Vad vet vi mer om den här Yevgeni?
Det handlar om en man som kallas Yevgeni. Mm-hmm. Han har tjänat i Wagner. Han har också tjänat för den ryska armén. Det är en dömd brottsling. Han har alltså suttit fast. Han har 7 olika domar tror jag, för liksom stöld och rån. Och det där han, men han är i förvar hos Migri eftersom han har sökt asyl och det pågår då 2 separata utredningar. Dels är det då gränsbevakningen och de har en sån här regelrätt förundersökning för det här som han då har gjort, alltså riksgränsbrott. Och då behöver man då fastställa den här personens ordentliga identitet, för det finns då ofullständiga dokument och sånt här. Att vem är det egentligen som har kommit? Och så måste de utreda att vad hände innan han kom över gränsen? Att var det organiserat på något vis eller så här? Och så pågår det då en separat undersökning som centralkriminalpolisen håller i. Och det är inte någon regelrätt förundersökning utan mer så där som en förstudie. Och det är ju så här då att eftersom han har sökt asyl så är det hemskt noga med att man inte utlämnar någon sån här personuppgifter och så. Men det som ju då centralkriminalpolisen är inblandad för att man är intresserad av att vad har den här människan gjort? Och är det så att man kanske kan liksom väcka åtal mot honom för några eventuella krigsbrott som han då kanske skulle ha begått i Ukraina? Så därför är de inblandade och de ska då komma med sin då den här förstudieutredningen någon gång i början av hösten.
Just det, så gränsbevakningsväsendet utreder honom för riksgränsbrott, centralkriminalpolisen är intresserad av honom och dessutom så är han mitt i en asylprocess hos vår migrationsmyndighet. Så vad händer nu med honom?
För tillfället så sitter han ju nu då i tryggt förvar hos de här migrationsmyndigheterna. Han har varit aktiv på sociala medier, alltså det finns ett ryskt liksom Facebook-liknande som heter Fkontakte. Mm-hmm. Och där hade han postat någonting där han då så att säga uttalar sig om, han säger att han inte har deserterat, men han skäller ut den ryska arméledningen och säger att soldater lämnas liksom att ruttna på slagfälten och sånt här.
Jag rассказывал, что командиры, блядь, отправляют бойцов. Jag dör utan pristupning prikaze.
Så han har varit i alla fall aktiv på sociala medier. Medan han nu då väntar på att gränsbevakningen och centralkriminalpolisen ska bli färdig med sin utredning så det där han funderas det nog på hemskt många håll att vad ska man liksom göra med den här människan. Varken inrikes- eller utrikesministeriet har velat kommentera det här och det finns ju de som så att det kan vara någon sån här hybridoperation att kanske Ryssland har skickat honom med flit som spion eller någonting sånt. Det frågade jag en sån här forskare som heter Mikko Räkkyläinen, som är expert på just Wagner och de här paramilitära grupperna som finns i Ryssland. Jag tycker att han svarade ganska bra på den här frågan. Han menade här att Ryssland är nog mycket skickligare än så här att skicka ett sån här levande utropstecken över gränsen.
Aika surkea kandidaatti sillai missään tehtävässä käytettäväksi.
Aivan.
Venäläiset on tiedustelutoiminnassa ja vakoilussa aika taitavia, että olettaisin, että jos he haluaa Suomessa jotain tehtäviä suorittaa, niin he osaisivat soluttaa tänne ihmisiä vähän paremmin kuin lähettää tällaisen kävelevän huutomerkin suoraan rajan yli.
No, Hanna Dotso, som konstaterat, stridit för Wagner-styrkorna i Ryssland och med andra ord med största sannolikhet och strid emot Ukraina kan man kanske utgå ifrån. Så jag tänker att det finns dels ett intresse i Ukraina att få händerna på honom och fängsla honom som krigsfånge och dels då ett intresse i Ryssland att fängsla honom som desertör eller avhoppare. Nu sitter han fast hos de finska myndigheterna. Kan de finska myndigheterna nu, vad är sannolikheten att de utelämnar honom till Ukraina eller Ryssland?
No, det är nog väldigt otroligt att han skulle utlämnas varken till Ryssland eller till Ukraina.
Mm-hmm.
För att dels har han ju sökt asyl och innan den processen är klar så kan man inte liksom skicka honom någonstans så att säga. Och också om han inte skulle få asyl så är det ju väldigt troligt att han ändå så att säga är i riskzonen om han återvänder till Ryssland. Och då får man ju inte skicka någon människa tillbaka om man tror att det kan vara risk för liv och hälsa eller något sånt här. Vilket det nu i det här fallet säkert är för att han har varit så pass kritisk mot den ryska armén öppet på sociala medier och en sån här har varit i alla fall en sån här sommeprofil. Så det vill man inte. Men sen vet man ju inte vad han har gjort. Och om det visar sig att man vill pröva honom eller åtala honom för krigsbrott i Ukraina så kommer ju Ukraina då inte att vilja att Finland släpper en sån här människa liksom ur händerna tillbaka till Ryssland. Utan, och det vill ju naturligtvis inte Finland heller. Så då måste det här åtalet då med största sannolikhet ske här. Och jag tror inte heller att man ska utlämna honom till Ukraina. För det finns ett sånt här prejudikat när det gäller just den här saken. Det var faktiskt i våras så dömdes en annan rysk medborgare som då går under namn Vojislav Turden till livstidsfängelse av tingsrätten i Helsingfors.
Mm-hmm.
Och det var då alltså en soldat som hade stridit i östra Ukraina och gjort sig skyldig till krigsbrott, dömde man. Och det här var då redan 2014. Så den rättegången hölls här och då var det så att Ukraina hade vilja få den här mannen utlämnad. Men då sa högsta domstolen i Finland stopp. För att de bedömde att dels att fängelseförhållandena i Ukraina är så dåliga och sen så kunde man inte garantera att mannen skulle få en rättvis rättegång. Därför hölls det i Finland och Vojislav Turden dömdes här till livstidsfängelse och han är ett prejudikat.
Mm.
Så därför lämnar man knappast ut den här Jevgeni sen heller då.
Ännu innan vi går vidare, Susanna, gränsen mellan Finland och Ryssland den har varit stängd sedan mitten av december 2023 och sedan dess hade alltså så där i alla fall officiellt inte gått att ta sig över gränsen. Den här Jevgeni han har då ändå gjort det. Hur kommer det här sig?
Nå, det där är ju nog en jättebra fråga. Jag pratade med den här förundersökningsledaren vid gränsbevakningen som heter Tommy Salmi och ställde honom ungefär samma fråga. Att är det nu säkert det där med den där gränsen och kan man komma obemärkt över och sånt här? Och han var så att, no, att han skulle ju vilja säga att nej, ingen kommer obemärkt in i landet. Men att sen sa han att det är ju ändå nog på det sättet att vår gräns är 1300 kilometer lång. Nu byggs ett sådant hinderstängsel som ska bli färdigt nästa år. Det är 200 kilometer långt och 3,5 meter högt. Så det betyder att det är liksom 1100 kilometer gräns utan stängsel. Det är klart att de har sen sensorer och de har liksom andra sätt att kolla vem som rör sig. Men, att det, där, men det är ju inte fullständigt vattentäta skott även om gränsen är väldigt, väldigt väl övervakad.
Om vi sen fokuserar på Wagnergruppen som den här soldaten Jevgeni ska ha tillhört. För mig blev namnet Wagnergruppen bekant första gången i början av Rysslands krig i Ukraina år 2022. Då beskrevs de som blodtörstiga och iskalla soldater som kunde utstå vad som helst vid fronten. Nästa gång jag sådär riktigt fick ögonen på dem var på midsommarhelgen år 2023 då de mitt i allt vände sig mot Kreml och började marschera mot Moskva. En stund såg det till och med ut som att de skulle starta ett inbördeskrig i Ryssland men sen vände de om. Men Susanna, vem är den här Wagnergruppen?
Jag har ju pratat med forskare Mikko Räkkeläinen där vid Tammerfors universitet om det här. Han är specialist på Wagner och andra sådana paramilitära grupper också. Så jag ringde upp honom och, det där, och som du säger, det är alltså en minst sagt intressant organisation. Mm. Den har ju varit mäktig, men den är inte alls på samma sätt idag. Men den har varit mycket speciell. Fortfarande så är det en slags privat armé, men den är liksom nog nu idag liksom underställd då ryska försvarsministeriet. Men det börjar som en privat armé. Då grundades den av den här Yevgeni Prigozhin, han som sen ledde upproret, liksom, eller marschen mot Moskva. Och det här var det som sagt 2014. Och det, man vet inte, grundade han den själv, kom han på den, eller var det kanske då direkt på uppdrag av Putin? För han var då Putins springpojke, den här Yevgeni Prigozhin. Och den här modellen med en sån här privat armé togs egentligen från hur västländerna agerar i, vet du, säg Irak och Afghanistan. Mm-hmm. Ryssland höll mycket ögonen på det här. Och då använde väst sådana kommersiella företag som erbjöd militära tjänster. Och då Blackwater är kanske det mest kända. Och Ryssland tyckte då, men det här är ju bra. Och så tog man och gjorde om det till sitt eget vis och grundade liksom en organisation som döljer att det egentligen är den ryska staten som är inblandad. Och det här Wagner blev en slags täckmantel för rysk militärverksamhet utomlands. Mm. Och då kunde ryssarna också säga att inte Ryssland alls i östra Ukraina och inte Ryssland alls på Krim och inte Ryssland alls i Syrien och inte de i några olika länder i Afrika heller. För det var ju då Wagner som var där, men det var ju liksom direkt ändå via den där Prigozhin som var Putins springpojke. Nå, den här Prigozhin som då ledde Wagner, så det där, i något skede så märkte han att han kunde stärka sin egen profil med hjälp av den här armén. Mm-hmm. Och började brända sig och det talades hemskt mycket om det här Wagner. Och så i något skede så började han utmana då den ryska armén och kritisera arméledningen för hur man skötte sig i Ukraina. Och sen då midsommaren här för en par år sedan så var ju då det här kuppförsöket och marschen mot Moskva. Och det tog ju nog alltså Kreml på säng. Och det höll på ungefär i ett dygn. Mm. Och de kom 200 kilometer utanför Moskva. Och det finns uppgifter om att Putins privatplan hade lämnat Moskva. Så det var liksom allvar. Mm. Men sen var det ju ändå så att den här Belarus president och diktator Alexander Lukasjenko, så han började leka fredsduva och det blev någon slags borgfred där mellan Kreml och Wagner. Så att allting blåstes av och det liksom blev platt fall. Och så någon månad senare så dog då Wagner-ledarna i en flygolycka. Mm. Och då, när Prigozhin väl var död, så togs Wagner liksom direkt in under det ryska försvarsministeriet.
Som vi tidigare båda konstaterade så var Wagnergruppen stor i början av kriget och sen då midsommarhelgen 2023 när de vände sig mot Kreml. Men efter det så dog de tidigare Wagnerledarna i en flygolycka och sen dess så tycker jag i alla fall att det känns som att Wagnergruppen och Wagnerstyrkorna lite har försvunnit. Vad vet vi om Wagnergruppen idag?
Den har förlorat i inflytande och i makt och liksom i storhet och i glans. Och den här forskaren som jag talade med sa att det var nu aldrig någon så väldigt skicklig specialstyrka på det sättet militärt nödvändigtvis, men de var kända förstås för en väldigt stor brutalitet. Men de rekryterar ju då soldater bland annat direkt från fängelserna, vilket verkar vara fallet också med den här avhoppade Wagner-soldaten Yevgeni som vi nu har här i Finland. Men idag så är de liksom definitivt på tillbakagång. De var ju aktiva i Afrika, i Mali till exempel, men nyligen så lämnade de Mali helt och hållet. Så de är nu ett brand bland många andra liknande som Ryssland har.
Så Wagnergruppen som en gång var stor och mäktig är idag bara en i mängden av privata arméer i Ryssland. Men vilken mängd är det vi talar om? Förutom Wagnergruppen ska det enligt ukrainska källor finnas över 30 andra olika privata arméer eller grupperingar som deltar i kriget på Rysslands sida. Det finns en stor privat armé som har tagit över Wagnergruppens operationer i Afrika. Den heter Africa Corps. Sen finns det en stor privat armé som heter Patriot som lyder under den ryska militära underrättelsetjänsten. Och så finns det en privat armé med en mängd underavdelningar som heter Red Dot. Och förutom det här så finns det en hel massa frivilliga enheter som de kallas, som inte direkt privata arméer men styrkor som finansieras av olika samhälleliga aktörer eller oligarker. Bland annat har staden Sankt Petersburg en egen bataljon som strider i Ukraina, den ortodoxa kyrkan har en egen styrka och det stora gasbolaget Gazprom har sin egen styrka, nu för att nämna några. Sammanlagt kan det handla om 10 000-tals soldater som strider i Ukraina för de här frivilliga eller privata ryska arméerna. Men samtidigt så vet vi att den ryska armén, alltså den där inom citationstecken i alla fall vanliga ryska armén, den är stor. Så Susanna, varför behöver Ryssland separata frivilliga eller separata privata arméer överhuvudtaget?
No, alltså, dels är det här att Ryssland slösar med liksom människoliv på ett alldeles fruktansvärt sätt när det gäller soldater. Så det som den här avhopparen ju har sagt och som har bekräftats av andra forskare också är ju det att, liksom, att man lämnar nu soldaterna att ruttna där på fältet. Att man liksom tar inte hand om dem. Så det går ju åt människoliv alltså. Och den andra frågan är ju också den att, vad säger civilsamhället? Att hur positivt förhåller man sig då till den här specialoperationen som det fortfarande heter, eller anfallskriget i Ukraina? Att skulle man gå med på en mobilisering? Och det har vi ju sett att när det börjar luta att det håller så flyr ryssarna. Och man skickar iväg, liksom, man skickar sina söner, man skickar sina män, man skickar sina bröder liksom, vet, ut över gränserna ifall man bara kan. Så det finns inte liksom, en positiv känsla i det ryska samhället för att en sån här vet, ny utvidgad mobilisering skulle vara en bra idé. Så därför behövs de här som ett alternativ. Och, det där, och då är det ju ganska bra betalt. Och, det där, och då är det också så att då tänker ju många ryssar på det här sättet. Okej, att om det är någon som nu har tagit värvning, så det är som ett jobb. Och, det där, och gick det illa och han dog, så no, det var ju synd. Men att liksom, då hade han fattat så att säga, sitt eget beslut. Och det var nu då. Det var nu det. Att det är en helt annan inställning som blir i det ryska folket. Om det är liksom någon slags... Ett legoknäckt som stupar än om det var din son.
Tack för det, Susanna.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och min kollega Susanna Sjöstedt. Nu på sommaren hittar du ett nytt avsnitt av nyhetspodden på tisdagar, onsdagar och torsdagar i vanlig ordning på Yle Arenan. Och om du gillar nyhetspodden och vill hitta oss lätt, då kan jag rekommendera att du klickar på det där lilla hjärta och den lilla ringklockan i Arena-appen. Då får du en notis varje gång det finns ett nytt avsnitt att lyssna på, så dyker vi upp där på din första sida. Slutmixar dagens podd är gjord av Jonny Aspelin och Lukas Dahlström är producent.